Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Min första gäst idag är ingen mindre än Hammarby Fotbolls verkställande direktör Rickard von Yxkull. Välkommen hit.
Vi förverkligar en dröm och en vision vi har haft sedan 2010. Det är otroligt många som har varit inblandade i det här arbetet och projektet med att skapa nya Årsta. Och äntligen ska det bli verklighet.
Rickard von Yxkull har gått från Hammarbys klack i unga år att först sitta i styrelsen, sedan vara ordförande och nu vara vd och styra hela verksamheten. Von Yxkull har under sina många år som engagerad i klubben varit med om både motgångar och en del framgångar. Och under de senaste åren har han fått ta del av ett cupguld på herrsidan och ett publikrekord på damsidan. Och via sportchefen Jesper Jansson har han fått se hur Hammarby gjort en rad stora försäljningar. Det var faktiskt nära att det blev ytterligare en rekordaffär när supertalangen Viljot Svedberg skulle gå till Lokomotiv Moskva, men där Rysslands invasion av Ukraina satte stopp. Och det antagligen för gott.
Som det känns i magen just nu tror jag, i både klubben och hos familjen och Viljot, så tror jag att den är hyfsat stekt. Men det får de svara för. Men vi skulle inte göra affärer med Ryssland just nu.
Det händer mycket kring Hammarby IF och inte minst turerna kring förra tränaren Milos Milojevic, som efter ett knappt halvår i Hammarby ville gå till norska Rosenborg och till slut fick sparken.
Ja, det är klart jag blev överraskad, inte just att han var i Trondheim, för då visste jag ju att Rosenborg var intresserad av honom. Jag var väl mer överraskad någon vecka tidigare att han var intresserad av att lyssna på Rosenborg.
Vi diskuterar även situationen kring att sportchefen Jesper Janssons kontrakt är på väg att löpa ut och Yxkulls förhoppning om att det ska bli en förlängning.
Nej, men vi för diskussion med honom om det förstås. Vi ska avsluta det här fönstret i lugn och sen ska vi sätta oss ner med Jesper och prata fram till.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om från Yxkulls väg från supporter till vd. Om varför Stefan Billborn fick sparken trots ett cupguld. Om den heta rivaliteten med Malmö FF. Om Hammarbys övertagande av IK Frej. Om Zlatans roll i klubben. Om glädjen över publikrekordet på damsidan. Om det blir damerna eller herrarna som vinner SM-guld först. Samt att nyförvärvet Lord Sadiko inte blir det sista nyförvärvet innan allsvenskan drar igång. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
54.
Bo?
Bromma.
Familj?
Absolut.
Utbildning?
Ja.
Tjänar?
Ja, hyfsat.
Ja. Vad kör du?
en Nissan Qashqai faktiskt.
Vad läser du?
Inte så mycket som jag önskar. 17.95 just nu.
Vad tittar du på?
Väldigt mycket dokumentärer.
Vad lyssnar du på?
Mycket, allt möjligt.
Vad spelar du på?
Gärna fotboll. Ibland.
Vilken skulle du klassa som den största upplevelsen du haft i fotbollssammanhang?
Det är nog när vi avtackade Kennedy faktiskt 2018.
Vilken är din främsta merit i fotbollens värld?
Jag har inte så mycket på planen. Jag har varit på sidan av planen. Så att, jag har inga fotbollsmeriter på det sättet. Men jag har ju gjort mycket kring fotbollen.
Vilken ledare har du som förebild?
Jag kan inte säga någon på rak arm så faktiskt.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Jag är ju förstås hammarbyare. Varför var väl en tillfällighet när man var yngre. Jag kommer från Lidingö från början så att jag har ingen direkt koppling till Söder eller Södermalm och så. Men hamnade på en match när jag var 7-8 år. Blev frälst.
Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
Finns det någon? Jag tycker de är bra, de flesta. Jag skulle gärna... Nej, faktiskt inte.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Hyfsat sällan faktiskt. Kanske någon vit lögn här och där för att köpa mig lite tid.
Vad var du bäst i skolan? Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa?
Jag var nog bäst på geografi och religion och den samhälls SO-ämnena.
Vad gör dig rädd?
Lite det som händer i omvärlden nu ska jag vara riktigt ärlig och säga.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag tycker jag är hyfsat lycklig hela tiden, men det är de stora dalarna och topparna är väl när det går bra i fotbollen.
När grät du senast?
Det kan jag göra ganska lätt till diverse tv och andra upplevelser också, så att det, jag har lätt till tårarna.
Selmani, trångt där inne i mitten, här kommer Svedberg som avslutar, Svedberg!
Känslomässigt för pappa Hasse Eskilsson när Viljot Svedberg efter typ 40 sekunder på plan knarar in den här bollen på det sättet. Alltså det här är en saga och den här har dessutom en fortsättning som kommer att kunna gå riktigt, riktigt långt.
Vi sitter på Årsta IP och det är fredag och det som ändå är en snackis i idrottsvärlden går inte att komma ifrån Rysslands angrepp på Ukraina och jag menar Hammarby var ju på något sätt in liksom hade ju en liten skärvas inblandning i Ryssland i varje fall. Viljot Svedberg på väg till Lokomotiv Moskva. Det blev inget. Vad hände?
Ja, det är ju en lång historia men det som hände var väl just det som hände i omvärlden som gjorde att affären på något sätt pausades och just nu är inte befintlig helt enkelt.
Är den pausad så att den kan återupptas om det skulle lugna ner sig eller är den stekt?
Det vet jag inte. Jag skulle just nu som det känns i magen just nu tror jag i både klubben och hos familjen och Viljot så tror jag att den är hyfsat stekt. Men det får de svara för. Men vi skulle inte göra affärer med Ryssland just nu i alla fall.
Det fanns ju ändå tecken långt före att Ryssland verkligen gick in i Ukraina. Hur kommer det sig att ni ändå kom så långt att det var så nära så att bara på något sätt en invasion ändrade på det?
Ja, det är ju egentligen tror jag en lite längre historia. Som jag sa, Viljot förlängde avtalet med oss i somras. Och jag tror att, och det här får Viljot och hans rådgivare och agenter berätta mer om senare. Men det här var de har pratat med flera klubbar och jag tror att Lokomotiv är en av dem och presenterat en spännande idrottslig och karriärsmässig bra lösning för honom. Och när budet kom så bad de oss titta på det och diskutera. Vi diskuterade de här frågorna förstås snabbt med dem, initialt med dem, huruvida det är rätt att gå till Ryssland och huruvida det var rätt i hur världsläget var och så vidare. Och lite grann har vi sagt till Viljot när han förlängde sommaren så att vi ska inte stå i vägen för hans drömmar och hans karriärsval, och därav så fortsatte vi den diskussionen. Men vi märkte ju att för varje dag som gick och varje timme som gick så förvärrades läget och även förhandlingarna helt enkelt.
Vilka var Viljot och hans rådgivare och familj gör är ju sin sak så att säga, men vilka... Ja. Moraliska betänkligheter har ni att göra affärer med, jag menar, Lokomotiv Moskva är ju väldigt tätt knuten till ryska staten. Vilka som klubb, hur ser Hammarby på det?
Nu, givet vad som har hänt, så ser vi ju självklart på det som att vi inte skulle göra det med den situation som det faktiskt är.
Men för tre dagar sedan kunde ni göra det?
Vi hade diskussioner om det, absolut, men jag ska inte säga att vi hamnade aldrig där, men vi förde diskussionerna och hade världsläget blivit något annat och situationen i Ukraina blivit förbättrad och avstannat, så absolut. Jag tror. Lokomotiv som klubb har vi inga synpunkter på. Jag tror att det är en välskött klubb och en bra klubb, en fotbollsklubb, men att de är ryska och ägda av ryska staten var inte bra förstås.
Hur är det att balansera värderingar som finns kring Hammarby och en värld som ju ser ut som ni gör, som kanske inte alltid är helt svart eller vit?
Ja, emellanåt är det ju svårt förstås. Jag skulle säga att det finns ju många länder över hela världen som hamnar i olika konflikter och situationer som inte stämmer överens med våra värderingar och mänskliga värderingar och klubbens värderingar och så vidare. Och det där får man ju ta fall från fall då, skulle jag vilja säga.
Hur ser ni framåt att sälja spelare till Ryssland om den akuta krigssituationen lägger sig? Jag menar, Ryssland gick ju in 2014 och tog Krim och sen lade det sig, även för länderna emellan har det inte lagt sig helt, men det har ändå lagt sig och fotbollen har rullat på. Hur ser ni på att sälja om ett halvår till Ryssland?
Nu är det här bara mitt beslut förstås, utan det är ett klubbbeslut, men jag skulle nog säga att vi inte skulle göra det som det ser ut just nu. Sen ska jag säga, vi vet för lite om det som sker och händer där borta. Vi är precis som alla andra, både förskräckta och chockade över fel ord, men förvånade över det som har hänt. Så.
Viljot Svedberg är ju en ung talang som kommit upp i Hammarby, även för han delvis också har ju varit i Spanien och så. Hur viktigt är det att Hammarby som klubb tar fram egna talanger?
Men det är fantastiskt, det är jätteviktigt förstås. Det är ju någonting som vi jobbar hårt med och som vi har långa strategier och stora investeringar i. Så att, Viljot är ett bevis på den verksamheten som vår ungdomsverksamhet är.
Blir det extra svårt att ha en spelare som är värdefull för Hammarby, både symboliskt men också ekonomiskt, och så har han en pappa, en gammal spelare som ju sitter i styrelsen, även fall det är Hammarby IFs styrelse. Påverkar det någonting?
Ja, det är klart det påverkar. Vi har en nära relation. Viljot har varit här sedan han var 8 år. Vi känner Hasse väldigt väl och Malin, och det är klart att vi har en relation med dem. Och som jag sa, det var väldigt många klubbar kring Viljot förra sommaren när han valde att förlänga med oss. Vi har sagt till Viljot att vi ska inte stå i vägen för hans drömmar och hans mål. Och det är klart att det ska vi inte göra heller. Sen är det så här, vi jobbar för Hammarby, inte för Viljot Svedberg. Det är ju klart att vi har en bra relation, men i slutändan inte så mycket i förhandlingen kanske.
Ni har gjort en rad lyckosamma spelaraffärer på sistone och på något sätt fått in mycket pengar. Kan ni gasa lite extra? Jag sprang precis in i Lord Sadiku som ju är senaste värvningen. Gasar ni lite extra mycket i och med att ni har fått in kapital?
Så är det ju. Vi har en bra krigskassa just nu att agera på. Sen om vi gör det här och nu eller om vi gör det senare, det får vi se. Men det är klart att vi har hamnat i en situation som är bra. När vi säljer spelare så gör vi det ju främst för att göra Hammarby bättre.
Och finns det en plan på att det innan allsvenska premiären i början på april, jag menar transferfönstret till Sverige stänger väl i slutet på mars, finns det en plan att ni ska ha in fler nyförvärv mer än bara Lorat Sadiku?
Det gör det.
Hur många?
Det vet jag inte exakt hur många. Det får vi se hur det arbete som sker nu, var det slutar. Men jag skulle nog säga kanske två till tre spelare till.
Var i truppen placerar du dem? I vilka positioner?
I alla positioner, i alla lagdelarna skulle jag säga.
Så en försvarare, en mittfältare, ja, en anfallare?
Ja, kanske inte en mittfältare, för det har vi ju fått in då i låret. Då.
Men så en målvakt?
En offensiv spelare ska jag säga, och en defensiv spelare. Sen kan jag inte svara på exakt vilka positioner, det får Jesper och det de svarar på.
Är det spets eller är det bredd ni är ute efter?
Mer spets.
Vad är känslan när man möter en sån som Lorat Sadiku som kommer efter en framgångsrik karriär i Turkiet och så och känner att vi har knutit upp honom till Hammarby i 3 år?
Ja, men det är en häftig känsla förstås. Det är ju en fantastisk spelare och det ska bli jättespännande att se honom här. Han är också en otroligt trevlig person och han har omfamnat vårt projekt och våra ambitioner. Så att jag tror att det blir jättebra.
Hur dyr är han?
Dyrare skulle jag säga.
En av de dyrare spelarna helt enkelt.
Ja, men så är det ju, absolut.
Just att ni har gjort en rad lyckosamma affärer på senare år. Hur viktigt är det att genomföra dem?
Svensk fotboll befinner sig i en näringskedja och vi är en del av den. Och det är klart att än så länge så spelar vi inte regelbundet i Europa.
Men ni spelar inte alls i Europa?
Nej, inte i år, men vi har gjort de sista 2 åren. Nu ligger Sverige i Europa också, så vi spelar varje år i Europa. Men inte på den europeiska kupperna. Men målsättningen är ju att spela där mer. Och det är ju där, för att nå dit så behöver vi sälja spelare. När vi når dit så tror jag nog att vi kan få ännu mer snurr på hjulen och ekonomiska förutsättningar att kanske kunna behålla spelare lite längre.
Ni har varit öppna om att ni vill få bättre fart på er egen ungdomsverksamhet och vill åt Svedberg är ett exempel på det. Men nu ser du på det som egentligen har gett er mest pengar i försäljningar där ni tagit talanger från olika länder i Afrika som varit i Hammarby en relativt kort stund och sedan sålts vidare med god förtjänst. Min bild av Hammarby är ju att det är lite mer av en arbetarklubb, kanske lite mer av en vänsterklubb. Då låter det lite mer tveksamt att man åker till länder i Afrika och plockar hit talanger och ganska raskt säljer vidare. Hur ser du på det?
Jag kan inte hålla med, jag tycker inte att det är det. Vi jobbar oerhört seriöst med alla fotbollsspelare som kommer till oss och oavsett varifrån de kommer. Sen har ju vi jobbat med i Afrika en längre tid och hittat bra partners där och bra klubbar att samarbeta med och så vidare. Så att jag tror att de känner en otrolig trygghet i att låta sina spelare komma hit. De vet att vi tar hand om dem, de vet att de får bra förutsättningar, en bra utbildning och att vi är en bra klubb att ta nästa steg i. Så jag tror jag delar inte den bilden. Tvärtom, vi ger de här spelarna möjlighet att komma ut och växa.
Det var meningen som liten provokation, ja, naturligtvis, mer än att det finns någon exakt sanning i det här. Ja. Hur vet man dock att liksom agenter och partners gör rätt? Det finns ju ändå skildringar, jag säger inte de spelare som kommer till Hammarby, men skildringar av talanger som kommer från länder i Afrika och som kommer till olika klubbar i Europa där de utnyttjas eller att man inte kanske får den betalning man borde ha. Så hur vet man att partners och agenter gör rätt?
Det är förstås svårt att veta exakt, men vi gör allt vi kan för att veta att det ska fungera. Det handlar ju om vilka vi jobbar med. Vi är där på plats väldigt mycket. Micke Hjelmberg åker ofta, är ofta i Afrika och träffar klubbarna, träffar representanterna.
Det är en scoutingansvarig.
Ja, vår head of scouting, precis. Så det handlar ju väldigt mycket om att vara på plats och lära känna och bygga kontaktnät och så.
Det var ju en dokumentär på SVT, Det vackra spelet. Där fick man ju se Patrik Mörk, agent som jobbar med Odilon. Ja, men han stack till Odilons pappa en sedel. Ja, och jag menar, det blev ju rätt mycket debatt efter den filmen. Även du uttalar ju dig på er hemsida och så. Hur ser du i efterhand? Var det något som gjordes fel eller borde ni kunnat lösa det på något annat sätt?
Ja, alltså jag ska säga, det var ju scener som var väldigt lösryckta ur ett sammanhang i filmen, men jag tyckte filmen var bra. Det var förstås några plumpa grejer som bara kändes korkat och dumt, och det har vi kommenterat till, och sen har ju de inblandade parterna också berättat sin bild av det hela, och den skildes ju ganska...
Ja, ni fick ju full backning från Odilon, ska ju säga, så att han gick ut och backade liksom och tyckte att han hade blivit... Men vilka lärdomar var av hela den processen?
Ja, jag skulle säga, lärdomarna är ju förstås... Det vi lär oss är ju att vi behöver lära känna de här personerna ännu bättre, och var de kommer ifrån och vilka förutsättningar och deras klubbar som jag var inne på. Sen hur vi också tar hand om de här... Allt från hur de bor, hur de lär sig anpassa till den svenska världen. Och jag menar, det är unga människor som rycks upp ur en kultur och en miljö som är väldigt skild från den de kommer till. Och vi lägger enorma resurser på att de ska få den hjälp de behöver. Och jag tror att vi har lärt oss att ju mer vi lägger där, desto bättre mår de, desto bättre kan de utvecklas, desto bättre både som människor och fotbollsspelare.
Keita räddade som ribban senast, nu är det Amo.
Matchvinnare här idag, Akinkun med Amo. I'm very excited today for the great performance for my team, from the crowd, for the support we have today. I'm very amazing.
Amo, AIK spelar på fall, just Erik Karl Amo skjuter. Titta! 1-0 Hammarby, ett drömträff. Från Amo, i stort sett upp i krysset.
Hur var det som ledare, jag menar du är högsta tjänsteman i Hammarby, att uppleva liksom Amo som, ja, huruvida om han inte ville träna eller inte, men han ville ju verkligen till FC Köpenhamn, det finns andra ekonomiska resurser och så. Hur är det att hamna i en sån situation där liksom någon driver på stenhårt i en riktning trots att de har kontrakt och allting?
Ja, men det är svårt, det är jättesvårt som klubb hur man ska agera där förstås. Som jag sa, det handlar ju väldigt mycket, precis som med Viljot, man vill hjälpa de här unga spelarna i sin karriär, och de får enorma chanser att utvecklas och framförallt också tjäna stora pengar. Och det vill man inte stå i vägen för. Samtidigt så vi jobbar för Hammarby och Hammarbys sportsliga ambitioner, så att det är svårt. Sen när det blir såna här situationer att det uppstår någonting i träning och sånt där, jag har inte så mycket del i det, men vi sätter oss och så tittar vi på det beslut som är bäst för Hammarby och sen förstås också vad som är bäst för spelaren.
Var det så att han inte ville träna, eller hur var det?
Nej, det tror jag inte. Han var väldigt trött från en lång resa och var bara ganska trött, slut.
Jag läste på en Hammarby-sajt, min gamla kollega Anders Bjuner som är filmare som tidigare jobbat på TV4. Han var ju på något sätt, han skrev en kritisk krönika att man säljer många av de unga spelarna. Detta var ju innan Williot, han skulle säljas, men det blev ju inget. Men han påpekar liksom att Aziz tävlingsdebuterade 2021, Amo i september 2020, Williot 2021 och liksom, ja... Att det här, att det går så väldigt snabbt och att det är, han undrade lite om Hammarbyandan och vem tar över klubben i förlängningen och är det bara business och miljoner? Förstår du invändningen och hur ser du på det?
Ja, det förstår jag. Men det tror jag är en större fråga än bara Hammarby. Det är en fråga för fotbollen i stort. Unga spelare... vill inte skriva långa kontrakt, man vill skriva korta kontrakt för att kunna ta sig vidare. Vi är i den situationen där vi, för att växa klubben, för att höja våra sportsliga ambitioner, så är det ekonomi som styr och vi behöver göra vissa beslut för att kunna göra det. det är en kommersiell värld vi lever i. Och jag tror att ska vi nå dit vi ska, och då måste vi ibland behöva göra det. Även fast supporten i mig kanske säger något annat, eller i vi som sitter, då får man välja bort det, och så får man faktiskt acceptera att...
Att tumma lite på sina värderingar.
Ja, eller värderingar. Jag ska inte säga att det är värderingar. Jag menar, det är ju som jag sa, vi säljer ju inte AMO för att bli sämre. Vi sålde AMO för att bli bättre. För att kunna investera de pengarna vidare i klubben och i nya spelare och vad nu, vilka behov vi nu har.
Fördelen med Hammarby är ju att det är mycket supportrar, mycket medlemmar, stort engagemang. Nackdelen kan väl kanske vara då om man leder verksamheten att man inte alltid får alla att förstå vart man är på väg. Hur mycket kraft lägger ni just på att sådana som Andreas Bjonier och andra ska liksom inse att ja, det är en jättesvår situation. Mo vill inte stanna. Han vill liksom tjäna ännu mer i Köpenhamn.
Ja, jag hoppas ju, man kan säkert göra ännu mer, men jag hoppas ju att Hammarby, jag ser inte att det är en konflikt med att vara värderingsstyrd och vara det Hammarby jag älskar och står för, och samtidigt kunna vara ett kommersiellt Hammarby. Man måste, om vi ska kunna konkurrera, om vi ska kunna vara det Hammarby vi vill vara sportsligt, då måste vi göra så. Det går inte att välja det ena eller det andra, tror jag, utan Hammarby vilar på en lång historik och ett varumärke som, eller klubbmärke som står för väldigt mycket, och det ska vi fortsätta bygga, men vi kommer behöva vara kommersiella också.
Sportsligt sett, vilket betyg ger du klubben de senaste säsongerna?
Svag 4.
Ni vann ju kuppen, men nådde inte Europa fastän ni fick kvala. Alltså för mig är nog Europa att man spelar gruppspel. Ingen medalj i Allsvenskan efter att ha blivit femma. Ändå en 4. För du och jag är ju så gamla så vi gick i skolan när det var 1-5. 4 var ju rätt starkt.
Ja, just det. Det är det. Ja, men jag ser ju den sportsliga utvecklingen vi gör. Jag kom in i klubben 2010, och när man är mitt uppe i det så är man bara mitt uppe i det. Men när man tar ett steg tillbaka och vi tittar på den resan vi gör och har gjort, så tycker jag att det är en bra utveckling och en fin utveckling. Sen är vi är lite för ojämna. Det är väl det som är, vi har haft fantastiska prestationer och sen har vi haft några lite för djupa dalar däremellan. Och skulle vi kunna höja de djupa dalarna, då blir det ännu bättre betyg.
Om vi ser till Stefan Billborn som ju var tränare och när ni vann cupen, så fick han ju gå. Det läckte ju ut i förväg att han skulle få sparken, vilket han ju mycket riktigt fick. Och ni förnekade och sen fick han ändå sparken. Så här i efterhand, vad kan ni lära er av det?
Jag menar, vad ska vi lära oss?
Nej, men det blir ju alltså att man förnekar någonting, att han ska inte få sparken. Jag läste en intervju med dig tätt efter när jag hade vunnit SM eller vunnit kuppen, och det var liksom, nej men Stefan är tränare och så, och sen så tättar efter så får han ändå gå. Kan man det uttrycka sig på något annat sätt, eller är det alltid, kan man alltid luta sig mot antingen har man förtroende och det har man tills man timmen innan man får spark?
Ja, och jag skulle nog säga att jag ljög inte där och då. Det är klart att vi hade de diskussionerna hur vi skulle gå vidare. Det var inte bestämt när jag minns inte exakt vad du refererar till, vilket uttalande. Men vi förde diskussionerna hela vägen. Sen är det så att det går inte att vara i den här verksamheten. Och det är klart att man måste känna att man har ett förtroende. Tills man inte har det, det gäller alla.
Stefan Billborn tar ändå Hammarby till en av få titlar som klubben har tagit. Ändå får han sparken tätt därefter. Ja. Varför?
Jag tror vi kände i klubben att vi behövde en förändring. Det hade kanske inte så mycket med just Stefan som person gör. Jag tycker Stefan är både en fantastisk person och en fantastisk tränare. Och gjorde ett grymt jobb för Hammarby. Och det är vi evigt tacksamma för. Men vi som klubb behövde en förändring. Vi behövde en ny energi. Vi behövde ta nästa steg helt enkelt. Och lite grann tror jag vi sneglade på hur vi kan bli lite mer internationella och få ett annat gränssnitt. Sen, och det hade inte så mycket som jag sa med Stefan att göra, utan det var en förändring som behövdes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
I'm very happy and proud to get a job in Hammarby, to get to work in this club. Why? Because I think there is a big potential in the team, in the club, and the group of the players are good.
Miloš Milojevic, welcome to Malmö as our new head coach.
Thank you very much. First, I'm thankful, excited and also very proud that I got this job. Now I'm focus on the things that are upcoming.
Så kom ju Milojevic som ju bara är där ett halvår. Hur ser du på det i efterhand?
Jag tycker att Milos tillförde någonting till Hammarby som vi kanske inte hade haft tidigare. Typet av driv och en typ av energi och ett ledarskap som var mer kravställande, mer vinnande kanske än det vi historiskt sett haft i Hammarby. Så det tog jag till mig mycket. Han lade grunden till en ny start. Sen att han inte stannade längre, det var ju inte planerat utan det blev som det blev.
Hur aktiv var Zlatan Ibrahimovic som ju är delägare i ett bolag som äger 47% tror jag det är, av Hammarby i att han kom hit? Jag vet att han, det har han själv sagt, att han ringde Dejan Stankovic i Röda Stjärnan för att kolla Milos Milojevic. Hur delaktig var Zlatan i den processen?
Han är inte så delaktig i vår dagliga verksamhet skulle jag säga, men han är ett bra bollplank till oss och han är engagerad i klubben och så, men han lägger sig inte i den dagliga tillsättningen av tränare eller spelare eller så. Men vi bollar med honom ibland för att få hans input förstås.
Efter säsongen så åkte ju Milos Milojevic till Trondheim för att göra klart med Rosenborg. Och enligt de uppgifter jag har så var ni överens med Rosenborg. Summan var klar för att han skulle köpa slås, eller?
Nej, det skulle jag nog inte säga. Det var många mejl som kastades fram och tillbaka där. Nej, jag skulle inte säga. Vi kom aldrig överens. Och de kom ju heller inte överens. Så att det blev en affär som stupade på alla håll, skulle jag nog säga.
När ni då sitter med den stupade affären, hur resonerar ni när ni skiljer er med Milojevic?
Ja, men vi träffades i klubbledningen med styrelsen och så diskuterade vi igenom hur vi skulle agera framåt. Och det kändes som ett ganska naturligt beslut att förtroendet var förbrukat.
Var det han som agerade på egen hand?
Ja, det skulle jag nog säga.
Hur överraskad blev du när han var i Trondheim då?
Ja, det är klart jag blev överraskad. Inte just att han var i Trondheim, för då visste jag ju att Rosenborg var intresserad av honom. Jag var väl mer överraskad någon vecka tidigare att han var intresserad av lyssna på Rosenborg och överväga.
Vad var hans motiv då? När han, för jag menar, jag gissar att det är samma som när Amo kommer och säger att jag vill flytta till FC Köpenhamn, bättre förutsättning. Vad var Milojevic motiv när han kommer till er och säger jag vill till Norge istället?
Jag vet faktiskt inte. Du får fråga honom. Han känner väl att det kanske var bättre för honom och hans karriär. Eller, jag kan inte svara på det. Vi kände att han var på en väldigt bra plats.
Hur blir det att möta Malmö FF och se Milojevic i just Malmö, på Malmöbänken?
Kul, hoppas jag. Jag gillar ju det här. Jag går igång på att vi har fått lite än mer rivalitet med Malmö, men det är bara positivt. Och jag menar, vi ligger inte i någon fejd med Milos på något sätt. Så det finns inga... Den typen av hard feeling finns inte, med den förtroendet att jobba ihop finns inte längre, men det här är fotboll. Det händer grejer hela tiden.
Hur het är rivaliteten med Malmö FF med tanke på det som har funnits med Zlatan som gått över till er och nu detta? Kan det mäta sig med hur det är mellan er och AIK och Djurgården?
Ja, jag känner så i alla fall. Kanske inte så mycket. Alltså, jag tycker det är jättespännande matcher och jag skulle nog tänka på planen, att få slå Malmö på planen är nog lika roligt som att slå både AIK och Djurgården.
Nu har ni ju tagit in Martí Cifuentes från Ålborg. Vad är intrycket från hans första tid här i Hammarby?
Ja, men fantastiskt. Han är en väldigt behaglig person och en väldigt stark ledare och väldigt tydlig med vad han vill, och den feedbacken vi får från organisation och spelare är oerhört positivt.
Vad är målet 2022?
Alltså placering eller ja, men yeah. mål, vårt mål är självklart att den här resan ska fortsätta, att den sportsliga resan fortsätter på inslagen väg, och att vi ska bli bättre än i fjol. Vi siktar på topp tre. Det är lite så här slitet uttryck skulle jag säga, men vi har resurser och vi har ekonomi och vi har organisation för det, så absolut.
Ni kan ju också göra precis som ni gjorde förra våren, att ta er ut i Europa via kuppen om ni skulle vinna den. Hur viktigt är det för Hammarby som klubb att ta sig ut i Europa? Då menar jag att nå ett gruppspel i Europa Conference League.
Jätteviktigt. De två sista åren har ju visat på det, kanske framförallt i fjol, hur mycket det betyder för oss i klubben, för våra supportrar, för spelare, ekonomiskt. Det var en jättehäftig upplevelse och det, vi har fått smak på det.
Ni var ju som sagt nära. Om man sneglar åt söderöver och ser Malmö FF, vad de får in på Champions League, vad är din känsla som vd för Hammarby? Att du vill nästan ge upp, eller att du tror att det går att komma åt dem för att ni är bättre på andra områden?
Absolut. Alltså, jag ska inte säga att vi sitter här. Vi benchmarkar inte så mycket mot Malmö. Vi jobbar med oss själva och jobbar med att utveckla Hammarby och göra oss ännu bättre hela tiden. Men vi fruktar inte Malmö eller någon annan heller i Norden här, så, utan vi ska fortsätta bygga Hammarby. De gör det jättebra, och det är klart vi tittar på vad som händer. Sen är vi i en liga, vi befinner oss på även runt 23-24 någonstans där, i rankingen, och det är vad det är, och vi behöver ha ännu mer lag som lyckas och kommer ut i Europa för att växa där, för att kunna bli ännu mer attraktiv, både ekonomiskt och för spelare.
21 år sedan dryga sedan det var, eller det är ju dryga 20 år, men i höst blev det 21 år sedan Hammarby vann SM-guld. Hur länge tar det innan ni har en ny segerparad runt på Södermalm och sen tar emot jublet på Medborgarplatsen? Så var det i alla fall 2001, ja. Eftersom jag jobbade, ja, på Expressen då och åkte med på bussen. Och...
Ja, jo, jag stod på Medborgarplatsen själv och jublade. Herregud, vilken skön fråga. Inte allt för långt hoppas jag. Definitivt inte 21 år till, men inom ett par år, hoppas jag. Gärna i år, men vi ska dit och jag skulle säga att de närmaste åren så tror jag vi har bra chans.
När jag intervjuade din företrädare Henrik Kindlund för 4 år sedan så var han tydlig med att kontinuiteten i klubbar liksom inte alltid sitter i tränarrollen längre, utan det får man acceptera att det är rätt hög omsättning, utan det är viktigt med sportchefen. Hur ser du på det?
Nej, men kontinuitet har ju varit, tror jag, en nyckel till vår framgång och den resa vi har gjort de sista 10 åren. Sen behöver man lagom förändring också med jämna mellanrum, men det är jätteviktigt att få långsiktigt bygga. Det gäller inte bara, tycker jag, ledningen, utan det gäller också truppen och att man inte får för hög omsättning. Och det kanske vi har haft lite för mycket på sistone, men jag tror det är jätteviktigt.
Om vi säger till Hammarby sportchef Jesper Jansson, vilket ansvar har han för att ni inte under de här åren vunnit något SM-guld och kanske inte alltid nått det som många förväntat sig?
Han har levt upp till våra förväntningar och om du ställer frågan så retoriskt som att vi inte har nått upp till förväntningar, så har vi alla lika stort ansvar i det, varken mer eller mindre. Jesper och hela vår sportsorganisation tycker jag gör ett fantastiskt jobb och har gjort ett fantastiskt jobb historiskt, så att inget ansvar på det sättet. Det är ett gemensamt ansvar vi har i klubben.
Hur utvärderar ni Jesper Jansson?
Utifrån de målsättningar vi har tillsammans, utifrån klubbens sportsliga ambitioner, utvärderar vi honom förstås.
Vilka parametrar är det?
Att vi ska fortsätta att bli bättre, att vi ska nå vissa sportsliga mål, placeringar, förstås sportslig ekonomi, men också hur vi vill utveckla klubben också vid sidan av plan med den typ av verktyg vi tror vi ska ha för långsiktigt lyckas. Det är allt från sport science till analys till tränare och så vidare.
En sak som han verkligen påverkat, eller varje fall som kommit efter han började jobba i klubben, är ju att ni har blivit skickligare på att sälja spelare och tagit in mycket mer pengar. Hur mycket är det en faktor som ni väger in i när ni bedömer Jesper Janssons arbete?
Det är en del av hans arbete är ju förstås att vi har en bra transferbudget. Men det är lika mycket hans ansvar också att se till att vi omsätter de pengarna så att vi blir bättre. Så det är jätteviktigt att sälja, men det är lika viktigt att också kunna attrahera nya spelare. Sen är det så här, det handlar inte bara om att köpa spelare. Vi utbildar väldigt mycket spelare och vi lägger stora resurser på vår ungdomsakademi och hur vi ska, inte minst vårt projekt HTFF som är en jätteviktig del i den här strategin som vi nu jobbar med framåt.
Historiskt sett så har ju sportchefer ofta varit anställda. Jesper Jansson har ju löpande kontrakt som löper över 3 år och med resultat och så. Vilket upplägg har ni kring bonusar om han säljer spelare eller når sportsliga mål?
Ja, det är en fråga mellan oss. Jag kan inte gå in och prata om respektive avtal. Men bonusar på sportchefer är ingenting vi jobbar med. Så att det finns inte i hans värld.
Jespers kontrakt löper ju 1 år till. Hur går diskussionerna kring att förlänga? Han har ju varit här 5 år nu. Han är inne på sitt andra 3-årskontrakt. Det löper ut i februari nästa år.
Bra koll då. Nej, men vi för diskussion med honom om det, förstås. Vi ska avsluta det här fönstret i lugn och ro, sen ska vi sätta oss ner med Jesper och prata framtid.
Vad vill ni?
Ha någon kvar.
Vad erbjuder ni?
Det kan jag inte säga, och där är vi inte riktigt ännu. Vi har inte börjat prata några siffror eller längd på kontrakten och liknande, utan vi vill gärna fortsätta den resan vi är inne på.
Vilket hopp har ni om att lösa en förlängning?
Goda, hoppas jag.
Vilka signaler får du av Jesper?
Positiva än så länge. Vi har inte pratat så jättemycket om det här ännu. Vi har bara berört att vi ska påbörja de diskussionerna när det här fönstret är över.
Och det är då slutet på mars helt enkelt?
Slutet på mars helt enkelt, så ska vi börja prata.
Om vi ser till Hammarby så har ju du ansvar för affären totalt sett som vd. Hur jobbar ni för att skruva upp sponsordelen?
Vi jobbar ju förstås genom att utveckla den delen av vår verksamhet. Har rätt personer, rätt kompetens på plats. Men också jobbar vi jättemycket med hur erbjudandet ska se ut. Och inte minst hur vi kan göra att de som kommer till Hammarby, de kommer gärna av att de gillar Hammarby, vill vara en del av Hammarby, men också inser och förstår affärsnyttan att vara här. Och till vår stora glädje har vi vuxit ganska stort just inom det området, även under pandemiåren, vilket är lite unikt. Och det är för att det finns en stor affärsnytta att vara en del av Hammarby.
Är det det ni har på tröjan, det där chokladföretaget som ju var ett rekordavtal vad jag förstod. Ja. Är det den stora förklaringen till att ni har vuxit trots pandemin?
Nej, det är en helhet. Vi har fått in flera nya sponsorer och vi har inte minst både Kraft och Intersport och andra stora partners till oss som har valt att investera ännu mer i oss och ännu mer långsiktigt i oss.
Ni lockar ju bra med publik, men ibland kan man ju vilja kanske få upp snittpriset per biljett och liknande för att öka intäkterna. Eller har ni maxat er matchdagsintäkt?
Jag tror inte det är vår strategi att höja priserna. Jag skulle nog kanske säga att vi kanske mer sneglar åt hur vi kan anpassa priserna ännu mer utifrån våra supportrar, våra fans och våra besökares möjlighet att gå och se på fotboll.
Lägre priser helt enkelt.
Jag ska inte sitta och lova det här, för det är inte mitt beslut att ta. Det är ett långsiktigt strategiskt beslut som vi i sådana fall tar in i styrelsen. Men jag tror att vi tittar väldigt mycket på hur vi kan få ännu mer människor att gå på matcherna. Hur vi ska helt enkelt sälja slut nya Söderstadion helt. Och då tror jag man behöver jobba med biljettpriser och segmentering.
Som flygbolag jobbar, liksom dyra längst fram och billiga på slutet och liknande. Alltså att jobba mer aktivt.
Det kanske inte kommer att vara dagspriser på priser, det tror jag, eller på biljettpriserna. Men målsättningen är att ännu fler ska kunna gå och att det ska kunna vara ännu mer tillgängligt. Det tror jag nog. Jag ser inte framtidens stora intäkter i Hammarby att det är biljettpriserna. Nej.
Var ligger framtidens stora intäkter?
Det ligger i sponsor och samarbeten med kommersiella bolag och organisationer, och det ligger i transfer och framförallt också i Europaspel.
TV-intäkter är ju en sak som diskuteras emellanåt, och jag vet att ni var ju med bland de fem stora som ville ändra lite mer på kanske 80-20 i fördelning mellan Allsvenskan och Superettan. Hur aktiva är ni i den frågan nu?
Inte så aktiva. De diskussionerna är gjorda och beslutet taget, och vi förhåller oss till det.
Villkorstrappan är ju något som ständigt följer svensk fotboll, framförallt de senaste åren. Och vilken förhoppning har du att ni ska få till en bättre dialog med polisen för att lösa det här på något sätt?
Ja, men jag skulle nog säga, precis som hela fotbollssverige, tror jag vi känner att det blåser lite positiva vindar där, och att vi har fått igång en dialog med polisen. Vi har strukturerat dialogen lite bättre, vilket gjort att vi via SEF och via klubbarna och även via de som jobbar med arrangemangen och evenemangen har hittat bättre sätt att jobba.
Du är själv uppvuxen i Klacken. Vad är din känsla kring bengaler?
Bengaler är olagligt och det ska vi som klubb förhålla oss till. Och det gör vi. Och det är liksom den synen vi har på bengaler. Sen om du frågar mig om någon får en smäll på käften eller en bengal, så är det helt klart... Tycker jag är ett allvarligt brott om det uppstår våld eller att det finns den typen av problematik kring vår arrangemang. Då är det lätt för mig att välja.
Hur ofta har du själv tänt en bengal?
Det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag växte upp på den tiden och bengaler inte var så förekommande.
En annan fråga kring svensk fotboll som vi på något sätt alltid dyker upp numera är ju VAR. Och jag gissar att som en medlemsstyrd förening går ni emot VAR. Hur ser du på det?
Nej, men det finns ett beslut på ett årsmöte om att vi ska agera mot VARs införande. Och ja, det är ju någonting vi får följa tills vi tar ett nytt beslut. Sen har jag kanske personliga uppfattningar om
det. Som är?
Nej, men jag är nog... jag är rätt spot och så jag tycker att det ska vara rättvist och det ska vara rätt hela vägen. Så jag har inga problem personligen med VAR om det införs och kan genomföras på ett sätt som det inte stör spelet eller upplevelsen. Jag tycker att det tidiga VAR som kom för några år sedan var väldigt spelförstörande och kanske inte så kul för varken tv-soffan eller för dem på plats. Nu tycker jag att VAR börjar hitta en roll internationellt sett i alla fall som man faktiskt kan förhålla sig till.
Hur säger du på att...
Men det är återigen...
Det är din personliga...
Det är min personliga åsikt och jag följer medlemmarnas synpunkter.
Ja, just det. Hur säger du? För ibland kan det ju vara lite känsligt att uttala sig på ett sätt när man är ledare i en stor klubb med många engagerade medlemmar som kanske inte vill det. Hur säger du på det?
Ja, men då får det vara så. Vi är en medlemsstyrd klubb och här råder föreningsdemokrati och det som beslutas där det förhåller vi oss till. Och det är, i 99 fall av 100 så är vi överens.
Det du kallar Nya Söderstadion som egentligen är TD2 Arena har ju konstgräs. Jag vet att ni undersökte hybridgräs. Vad är status där eller har ni accepterat att ni är ett konstgräslag?
Ja, att vi spelar på konstgräs får vi nog acceptera att vi ska göra det på Tele2. Det kommer vi nog göra några år framåt. Jag tror att de diskussionerna för vi med jämna mellanrum, men det är väl ingenting som riktigt får fäste, skulle jag säga, varken i staden eller hos Stockholm Live. Vi skulle nog gärna titta på sånt om det gick, men jag tror att det inte finns förutsättningar med det.
För Malmö himmelsblåa supportrar, katastrof.
Det är bara en och en halv månad sedan som statyn på Malmösonen avtäcktes med jubel och fanfarer. Idag är stämningen en annan. Många Malmö FF-supportrar är besvikna över att Zlatan väljer att köpa in sig hos en rival.
Nej, men man köper inte 25% av Hammarby när man är i Malmö.
Bayern-fansen har inte direkt jublat av lycka över beskedet och det finns en viss oro över att Zlatan ska få för mycket att säga till om.
Zlatan Ibrahimovic som ju då är delägare, ett bolag som deläger Hammarby. Utifrån sett verkar han ju vara betydligt mindre aktiv i Hammarby. Hur är det?
Ja, men som jag kanske var inne på lite tidigare så han finns... kring klubben, han är alltid tillgänglig när vi behöver. Men han är inte inne i den dagliga verksamheten. Hans stora engagemang ligger väldigt mycket i ungdomsverksamheten framförallt.
Där han har ett par söner som är aktiva och så. Hur är det där han hör av sig och ringer han dig och vill höra liksom?
Ja, vi kan höras ibland lite kortare avstämningar då och då. Det gör vi och ibland så kanske han läser eller hör något och vill höra hur det ligger till. Och då kan han höra av sig och sen vet jag att han pratar förstås med Jesper och andra i organisationen.
Senaste årsmötet så antogs ju en motion att ni skulle utreda att köpa ut Zlatan och AEG. Vad har hänt på den fronten?
Ja, när du formulerar så lät det som att motionen handlade om Zlatan, men det gjorde det inte alls, utan motionen handlade om att vi ska köpa tillbaka de aktierna som vi en gång i tiden sålde till AEG då vi behövde det helt enkelt för vår egen överlevnads skull. Det här är en fråga, en motion som har stötts och blötts så länge jag har funnits i klubben som en ledare och i styrelsen. Så det var ingen ny fråga för oss och vi skulle älska att vara helägda förstås som vem som helst, men vi ser inget akut behov av det. Men nu har man ju valt att vi ska undersöka det och det gör vi, men det finns ingen som vill sälja
Alltså Zlatan och AEG vill inte sälja sina delar.
Nej, just nu finns det ingen. Vi får inga signaler på att någon som vill sälja. Och det där är ju Mattias Friis uppgift att...
Men ni, du måste ju veta om ni har frågat Zlatan och AEG i Sverige.
Återigen, det här är Mattias område och som den ordförande han är i både förening och jobbet, så får han föra de diskussionerna. Men det är klart att frågan har tagits upp, och vi har ju förstås nämnt att det här beslutet togs på vårt årsmöte. Men det finns ingen som vill sälja några aktier, så det är en icke-fråga för tillfället.
Hur hoppfulla är ni att Zlatan Ibrahimovic avslutar sin karriär i en Hammarby-tröja?
Det vore fantastiskt, men det har jag ingen aning om. Och det vore ju jättekul, skulle jag personligen tycka, förstås. Om man gör det, nej, det tror jag inte. Men det vore roligt.
Om man ser till att hans karriär, han kanske spelar ett år till i Milan och sen kanske troligtvis flyttar tillbaka till Stockholm. Hur hittar ni en roll till honom här? För jag gissar att han kanske hade velat engagera sig då.
Ingen aning, det får du fråga honom om.
Det är ju ni som har föreningen, du är vd, så du borde ju veta om det finns tankar.
Nej, men som jag sa, han har ett engagemang i klubben förstås, som en ägare, men också som en sitt intresse som fotbollsspelare och sådär, och hjälper oss. Om han kommer vilja engagera sig i klubben, ingen aning, det får han svara på.
En gång i tiden hette klubben IK Frej, numera Hammarby talangfotbollförening. Och jag menar, det var ju något era supportare reagerade på att ni tog över. Nu är det ju dessutom så att Jesper Jansson och den sportsliga ledningen här är ju ansvarig för Frejs verksamhet. Styrelsen är väl speglad också. Hur ser du på att ni gör någonting som många av era supportare inte gillar?
Många gillar också.
Jo, men nu...
vi har säkert några som inte gillar det, men jag skulle nog säga att de flesta gillar det också. Sen ska jag säga att det där var någonting som... den ursprungliga planen var ju inte att vi skulle så att säga ha den strukturen vi har idag. Utan det var att vi skulle ha en samarbetsklubb med Frej där vi skulle utveckla våra talanger. Sen följde sig så utifrån den utveckling som skedde i Frej. Jag upplever inte att vi gjorde någonting som var klandervärdigt på något sätt.
Varför är det viktigt att ha en sån förening för talanger för Hammarby?
Ja, men det är fantastiskt viktigt. Det är ju både för spelare och ledare en möjlighet att spela seniorfotboll innan man når ett A-lag. Det är också en möjlighet att kunna kombinera de här världarna, att se till att man får speltid och att man får utvecklas i en miljö som väldigt många kanske inte kan erbjuda.
Säkert en 20 000 här. Plammer nickar hem och det är en dålig nick. Thomas Dotter, och vilken räddning, kan nå i mål. Hammarby leder 1-0!
Om man tänker på liksom inramningen och det att faktiskt få vara fotbollsspelare these days, så är det här by far det coolaste och häftigaste jag varit med om.
En annan del av Hammarby fotboll är ju att det var väl under din ordförandetid som man tog in damernas elitverksamhet och gjorde ett Hammarby på något sätt. Vad är planen för damverksamheten som ju kör på i Allsvenskan?
Samma som för herrarna, att fortsätta utvecklas sportsligt och bli en av Sveriges bästa damlag. Jag ska nog säga att vi försöker väldigt mycket titta på att vi håller på med fotboll. Vi håller inte på med dam- och herrfotboll. Vi håller på med fotboll och vi kanske befinner oss i lite olika skeden i vår verksamhet när det gäller herr och dam. Men resan är ändå densamma och viljan att bli bäst är densamma.
De är väl med på kanalplan, herrarna är på... Eller damerna är på kanalplan och herrarna här på Åsta. Eller har ni samlat på Åsta?
Delar av deras verksamhet är här på Årsta också. Vissa ledare och tränare kommer hit och har sin kontorstid här. Men de tränar och de spelar på kanalplan.
Hur mycket pengar från en herrverksamhet som ännu så länge genererar mer går över på damverksamheten?
Jag tror inte vi ser det så, som jag var inne på. Vi håller på med fotboll här och vi håller på med samma resa med bägge, både de här. Det är klart att vi investerar i damverksamheten kanske mer än man får in i direkta pengar just nu. Sen är jag övertygad om att varje krona vi investerar i damverksamheten kommer generera väldigt mycket mer framöver. Den resan vi gör där går snabbt och vi ser en enorm utveckling, inte minst bland sponsorer, bland partners, publik. Ja, inte minst också i betraktelse att vi satte nytt damrekord med
vad var känslan där?
Ja, man. Men det var magiskt, det var fantastiskt häftigt. Vi satt ju med massa politiker och representanter från alla olika håll och kanter, både från staden och från regeringen där, och det var en mäktig känsla att få visa upp Hammarby från sin bästa sida.
Vad talar för att ni kan utmana Rosengård och Häcken i toppen?
Allt. Ska jag säga. Vi tror på damerna och vi tror på den verksamheten och vi investerar i den.
Vad säger sponsorer när ni går ut till dem? Vill de komma in i Hammarby och liksom upp till er, eller vill de komma in på herr, dam, eller hur resonerar sponsorerna?
Man resonerar nog att man vill komma in i Hammarby som är både dam och herr, ska jag säga, nästan till 100%.
Och hur går det publikmässigt med både med årskort och liknande när det gäller det som i och för sig är Hammarby då samlat, men ändå blir ett damlag? Man köper ju inte årskort till bägge lagen, utan man köper till det ena.
Jag hoppas ju fram till att man köper Hammarbykort som kanske till och med också kan innehålla HTFF i en förlängning. Men just nu så är det två separata, men den går jättebra. Vi kommer ju redan i år lägga fler matcher på Tele2 för att kunna möta upp intresset, och det är ju underbart att säga att vi redan nu börjar växa ur kanalplan. Det är en otrolig, även om det har varit en skärm, men det är en otroligt häftig upplevelse att det är en liten, tajt, underbar arena där man verkligen känner liksom trycket.
Även fall det är Hammarby bägge två, vilket lag tar först SM-guld, damerna eller herrarna?
Oh, vilken bra fråga. Ingen aning, jag hoppas vi tar det samtidigt. Hugga som stucket.
Du tog över som vd lite överraskande. Du har varit ordförande sedan 2013 och kom in i styrelsen 2010 och tog hastigt över. Först hoppade in som vd och sen tog du över permanent. Hur är det skiftet att gå från ordförande, strategi, långsiktigt arbete till att plötsligt bli operativt ansvarig?
Det är ju, till att börja med så har jag varit otroligt stolt och glad över att få vara ordförande i alltså Hammarby. Det är ju ett intresse och ett engagemang som det är, som alla som älskar fotboll och sin klubb förstår, men inte alla kanske förstår hur man kan ha en sån relation med en fotbollslag. Så att det har varit en otroligt rolig resa att få vara där och jobba med de stora penseldragen. Att få jobba i sin vardag med er personen är otroligt lycklig och glad över det. Emellanåt känns det inte riktigt som ett jobb så på det sättet. Sen är det ju så att när man är vd, så jag fortsätter ju jobba med de stora strategiska besluten och jobbar ju väldigt tätt med styrelsen, som jag känner väldigt väl förstås efter att ha jobbat med dem i många år, och jag och Mattias och alla som sitter här, skulle jag säga, vi känner varandra väldigt väl och fortsätter jobba med det. Sen är det ju förstås att man jobbar oerhört mycket med det operativa. Det vi beslutar ska jag ju sen genomföra och driva igenom i vardagen. Och vi är en stor organisation och vi omsätter bara i arbet nu i år över 200 miljoner. Så det är en jätteverksamhet och vi har vuxit väldigt, väldigt mycket de sista åren. Så att det är mycket jobb, men det är roligt och Det är ju att vara vd. Jag har varit det tidigare. Jag är i grund och botten har jobbat med marknadsföring, kommunikation och sista åren har jag drivit och startat mina egna byråer och verksamheter. Så, att vara vd är roligt, men det är också väldigt krävande för man tar stort ansvar.
Släppte du bara din övriga verksamhet och klev in i detta?
Ja, alltså jag under de här åren, och det kanske låter lite konstigt, men jag tror att ska man kunna vara ordförande och kunna hålla på och lägga så mycket tid och engagemang som man gör som ordförande i klubben, så tror jag man måste ha sin egen verksamhet lite grann för att kunna parera det tidsmässigt och förstående kollegor. Den byrån som jag hade drivit upp såldes. Så det var ganska perfekt timing. Jag var väl mer av en klok gubbe på kontoret än någonting annat. Så det passade alla bra.
Henrik Kindlund som lämnade, vad betyder hans arbete?
Ja, men jättemycket. Han var ju väldigt inblandad i många beslut och varför vi är här. Där vi är.
Han försvann ju väldigt hastigt. Vad var det som hände?
Han valde att sluta av personliga skäl och vi har valt att låta honom få ha det i fred.
Vad har du för ersättningsmodell? Finns det bonus eller är det ren löne?
Rena löne. Bitar. Vi jobbar inte med bonus på de positionerna, på de ledande positionerna precis.
Om vi säger att du är uppvuxen i Klacken, det plockade jag från någon gammal intervju. Hur kommer du säga att du kanaliserade över ett engagemang som ledde till både styrelse och till ordförandepost?
Ja, det är ju massa tillfälligheter, men jag jobbade på en reklambyrå där vi anställde en person som heter Patrik Ljungström. Som då var en nybakad student som hade gjort slutarbetet på Hammarby och kom med en stor tegelsten om vad Hammarby behövde göra på mitten av 90-talet. Vi fann varandra förstås snabbt och begav oss till Gula Villan på Kanalplan och utmanade dåvarande styrelse och ordförande.
Var det Göran Paulsson?
Göran Paulsson. Och
ni deltog alltså i revolutionen mot Paulsson?
Nej, tvärtom. Vi presenterade våra tankar och våra planer. Eller framförallt Patrik gjorde. Jag fortsatte i reklamvärlden och han blev ju sedermera marknadschef. Och var med och drev på väldigt mycket vad som hände i Hammarby under 90-talet och början av 20-talet.
Tyvärr nu avliden. Eller?
Nu är jag avliden, ja.
Men gjorde stora insatser för Hammarby.
Ja. Så och han och jag fortsatte hålla kontakten och han öppnade dörren när vi åkte ut 2009 tillsammans med några andra och frågade om jag ville engagera mig i klubben. Och började i styrelsen och sen efter ett stormigt möte 2013 så tog jag över efter Kent helt enkelt.
Hur var de åren i Hammarby när du kom in i början? Alla som är Hammarby jag minns det i varje fall med att man åkte ut och det var superettan och det gick inte. Och oerhörd omsättning på ledare och det var hot och det ena med det andra. Hur upplevde du det?
Nej, men det var ju förstås en väldigt rörig tid i Hammarbys historia. Men jag var ju ny i den här världen. Jag hade inte innan dess varit någon föreningsmänniska på det sättet. Så att för mig var det en ny värld. Men det var jätterörigt och stökigt förstås. Och vi hade ju framförallt en riktigt usel ekonomi. Så att det var ju lite sådär dag till dag verksamhet.
Vad fick dig att hänga kvar?
Kärleken till klubben och att inte gå under medan man sitter där och sen är det ju så här, när man väl känner att man kan komma in och göra skillnad och man känner att man träffar massa härliga människor och tillsammans kan vända på någonting som är på väg söderut och vända det, den skutan, då är det ju, det blir ett gift.
Du har ju själv sagt att du är uppvuxen på Lidingö och nu bor du i Bromma, inte riktigt Hammarbyland, någon av dem säger i varje fall mina skånska fördomar. Hur kommer det sig att du ändå drogs hit?
Jag vet inte, men det var som jag sa, det var en tillfällighet att jag hamnade på en Hammarby-match när jag var 7-8 år och fick den där första kyssen och sen så uppstod den kärleken liksom. Sen Sen är det väl som alla när man hamnar in i den här gemenskapen och kärleken och gillar fotboll förstås, så blir det någonting som man blir en naturlig del av ens liv.
När man sitter i en ledande position, oavsett om man sitter i styrelsen eller i ordförande, så jag menar, Hammarby engagerar väldigt mycket, och alla som vet det med fotbollen, baksidan av det är ju, kan ju att ja, de vill på en på olika sätt och påpeka när man gör fel. Hur hanterar du det?
Ja, men det är en del av att jobba i en fotbollsklubb, tror jag. Man måste bara acceptera det. Alla kan inte vara glada hela tiden. Man lyssnar, man tar ibland till sig, man kan både bli glad och ledsen förstås, men man måste få skinn på näsan, man måste kunna liksom gå vidare, för att det går inte att tillfredsställa alla. Vi vet vad vi gör, vi är många som hjälps åt, det är fantastiska människor här på kontoret, fantastiska människor i styrelserna. Vi sluter oss och vi gör det vi tror på, vi har en plan och den följer vi. Så. Och det måste man göra. Sen håller jag med om. Sen uppstår det alltid krockar och problem. Och saker man kanske borde förutsätta. Och saker som kanske var svåra att förutse också. Det är alltid lätt att komma med facit i hand och säga att vi borde ha gjort så eller så.
När man läser på om dig så är det ju inte så svårt att hitta historierna om att du hade smeknamnet Yxan och hängde med skinheads och liknande. Vad var det för tid? Det är ju inget man förknippar med någonting positivt.
Nej, det kanske man inte gör. Jag förstår det. Den bilden, alltså det var ju en del av det, så är det många, många, många år sedan. Det här är ju liksom början på 80-talet. Nej, men det var ju så att det var väl en del av min revolution som jag gjorde, och det var väl också en del av... Alltså jag älskade fotboll, tips extra, engelsk ungdomskultur och det var en del av att gå på fotboll på den tiden också. Och vi var...
Var det alltid Hammarby då också?
För ja, alltså vi hade
det ju... Påstås det att du har hållit på Djurgården också?
Ja, nej, det har jag aldrig gjort. Nej, varken Djurgården eller AIK, jag har hört sådana historier också. Nej, det har jag aldrig gjort. Nej, jag har alltid hållit på Hammarby. Nej, men det, ja, den där tiden, det är en del av min tid.
Var det slagsmål? För det är ju något jag förknippar kanske skinheadskultur med.
Ja, men det är klart att det fanns den typen av inslag också. Och jag är superstolt för allt man har gjort i sin historia. Men det finns väldigt mycket av den tiden som jag kan ta med mig också. Som jag tycker har format mig och gjort mig till den människa jag är idag. Så att det är ingenting jag alltid går, det är ingenting man kanske går runt och är stolt över, men det är ingenting jag skäms för heller, om jag ska rikta.
Hur ofta kommer du upp?
Förvånansvärt ofta faktiskt ibland, men det är lite konstigt så här, jag var 15-16 år när det här var, 14 till och med tror jag, och ibland så är det lite märkligt att man känner så här, det har hänt en del, hel del sedan dess.
Det är 40 år sedan helt enkelt.
Ja, helt enkelt.
Men om man ser till liksom att ha slagits i fotbollens namn då, för det gissar jag att du har gjort. Det låter ju
så. På den tiden så det är klart att det fanns inslag där det uppstod slagsmål och den biten. Det var ju en del av, det hade inte så mycket kanske att göra med skinnens. Det var ju en del av fotbollskulturen på den tiden i Klack.
Kan man någonsin bli av med den delen? För jag menar den typen, man ser ju även unga män eller pojkar idag som gör samma sak. Tror du någonsin fotbollen kan bli av med det?
Kan samhället någonsin bli av med det? Jag tror inte så här. Det är en del av ett samhälle där rivalitet och man ska visa vem man är och osäkerhet som övergår till någonting annat. Jag tror inte vi kan bli av med det ur ett samhällsperspektiv. Sen kan vi göra massa bra saker, vilket vi har gjort. Alltså att jämföra att gå på fotboll idag eller att vara runt en fotbollsklubb idag. Det går inte att jämföra, tycker jag, med hur det var på den tiden.
Vad är de stora skillnaderna?
Nej, men alltså det är otroligt mycket. Det är ju, vi har ju supertrygga arrangemang. Jag skulle nog säga att de arrangemang vi har och de matcher, det är väldigt, väldigt mycket tryggare än en vanlig dag på stan. om man ska vara ärlig. För att vi vet hur man ska jobba med de här frågorna. Och vi jobbar långsiktigt och lägger enorma resurser på att ta bort det här. Och som jag sa inledningsvis, det är bland det viktigaste jobb jag tycker man ska ha. Alla ska gå trygga med vilken halsduk den vill bära och vilket lag den vill heja på utan att känna att det ska vara otryggt.
Alla klubbar har ju mer eller mindre supportrar som, eller unga män, pojkar som befinner sig i, de behöver inte vara jättestora grupper, men det finns ju ändå oroligheter, det vet du. Vad kan man göra för att nå dem, och eller ska man stänga av dem?
Ja, alltså det är ju en blandning tycker jag. Det är klart att vi ska nå ut till de här individerna och försöka hjälpa dem. Men vi ska också stänga av dem. Kan man inte sköta sig så blir det konsekvenser och då har man ingenting på fotboll att göra. Sen så är jag en förespråkare av att man ska jobba långsiktigt och förebyggande och också fånga upp individer som behöver det. Och det gör vi.
Hur ofta blir du utsatt i din nuvarande roll för hot eller liknande?
Väldigt sällan. Jag ska nog säga någon enstaka gång. Men jag ska nog mer säga att det är arga kommentarer än hot. Jag har inte fått något hot egentligen mot mig, nej.
Stort tack för att du ställde upp.
Ja, tack själv.
Podden är producerad och klippt av Daniel Eriksson och vi tar tacksamt emot synpunkter, tankar, idéer, önskemål, ja vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.